Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och välkomna. Du lyssnar på podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson och är chefredaktör här på Sveriges största teknikredaktion. Den här veckan så besöker Per Tunell, operativ chef på Wallenius Marine-podden. Och vi kommer prata om det spektakulära projektet med den vinddrivna fraktfartyget Oceanbird. Det är ett stort fraktfartyg som ska kunna transportera 7000 personbilar på de stora världshaven med hjälp av vind. Och på så sätt då minska utsläppen med upp till 90% jämfört med dagens fartyg. Så nu ska vi bjuda in Per Tunell till studion. Hej Per Tunell, operativ chef på Wallenius Marine, och välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik.
Tack så jättemycket.
Ja, otroligt spännande att ha dig här. Du är ju här i huvudsak för att berätta om projektet med ert vinddrivna fraktfartyg Oceanbird som ska kunna transportera 7000 personbilar på de stora haven. Onekligen ett spännande, otroligt spektakulärt projekt och spektakulärt fartyg. Håller du med?
Ja, men det är det ju. Det här är ju banbrytande på många sätt. Och när man ser de här visualiseringarna vi har gjort av fartyget, så är ju det här är ju någonting annorlunda mot dagens fartyg, definitivt.
Vi ska fördjupa oss i Oceanbird och hur det är tänkt att det ska se ut och byggas och så vidare. Men först tänkte jag att du kunde förklara några ord för mig och för lyssnarna som förekommer inom marina sektorn. Och det här är ord som ofta hanteras kanske lite slarvigt, och det händer även att vi på Ny Teknik missar detta, och då hör sjöfartskunniga läsare av sig blixtsnabbt, skulle jag säga. Så att jag tänkte att vi skulle börja förklara, vad är skillnaden då mellan, typ, vad är en farkost?
Det här är ju fantastiskt intressant, och jag kommer nog få mycket skäll av de här intresserade och sjöfartskunniga läsarna och lyssnarna också här. För att jag är inte så... De här termerna som finns, de är inte så viktiga, tycker jag. Det viktiga är att man gör sig förstådd. En farkost, skulle jag säga, det är någonting som man färdas i eller frakta någonting i.
Och ett skepp då?
Ett skepp, ja, här tror jag att det finns en väldigt klar definition. Jag undrar om den inte rör sig någonstans runt 12 meter i längd för att det ska vara gå upp och bli skepp. Jag tror att det är så.
Och då kommer inte ordet fartyg.
Fartyg och farkost. Fartyg, ja, vad ska vi säga att det är då? Det är väl vad som helst egentligen som kanske... Det kan vara så att det ska fraktas på vattnet, färdas på vattnet.
Och en båt?
Jag skulle gissa att det är mer än ett ord för fartyg, skulle jag säga.
Ja, och sen så har vi ett annat ord som förekommer lite grann då och då, och det är prom.
Ja, prom, då har du inget framdriftsmaskineri i det.
Exakt. Så att,
jag är ju skeppsbyggare i grunden, och jag använder de här termerna lite slarvigt, men jag tycker att det är okej.
Du är som gemene man ungefär.
Ja, det är jag.
Men innan vi går vidare och pratar lite mer om Oceanbird, så kan väl du berätta lite övergripande om vad du gör och vad Wallenius Marine gör för någonting?
Ja, men absolut. Jag är som sagt operativ chef på Wallenius Marin och har skeppsbyggare grunden, har ett förflutet på maskinen Wallenius Marin med både nybyggnads, på nybyggnadssidan men även på miljö- och hållbarhetssidan. Så att det är frågor som jag driver och brinner väldigt mycket för. Jag brinner för organisation, jag brinner också väldigt mycket för förändringar och skapa och bidra till att vi skapar förändringar helt enkelt i verksamheten och i organisationen och att driva mot en bättre framtid.
Mm. Men vad gör Wallenius Marin?
Wallenius Marin är ett bolag inom sjöfart förstås. Vi bygger nya fartyg, vi designar nya fartyg, men vi driver också fartyg, driftar fartyg, bemannar fartyg och underhåller fartygen. Givetvis har vi en ganska tydlig uppföljning på fartygen också för att i form av ett performance management hantering och titta på att fartygen, hur de drivs är mest effektivt och supportar våra besättningar med beslut kring det.
Hur många fartyg har ni?
Idag driver vi runt 20 fartyg.
Ja, över hela världen då?
Över hela världen, absolut. Men vi har byggt och designat ungefär 70 fartyg de senaste, ja, sen 90-talet ungefär.
Om man googlar lite på Wallenius så kommer ju oftast också även Wallenius Wilhelmsen upp. Och jag tänkte då, vad är skillnaden mellan Wallenius Marin och Wallenius Wilhelmsen?
Wallenius Wilhelmsen är ju ett bolag som idag äger fartygen och har den kommersiella driften, kontakten med kunderna, slutkunderna eller de befraktarna. Så att säga. Medans Wallenius Marin är då driftsbolaget utav de fartygen, ett utav driftsbolagen som driver då Wallenius Wilhelmsens fartyg. Vi är ju också Wallenius Marin är ju Wallenius är ett familjeägt bolag och den här våran ägare har också en andel förstås i Wallenius Wilhelmsen.
Vad skulle du säga liksom är fartygsbranschens största utmaningar kommande 10 år?
Ja, det finns nog många stora utmaningar. Men jag skulle säga att hållbarhetsfrågan är ju en av de absolut största. Och det här är ju hållbarhet på många sätt. Det är ju både den ekologiska och miljömässiga hållbarheten. Men vi kommer att ha alla de här sociala aspekterna också. Men en av de kanske viktigaste och tuffaste är den ekonomiska hållbarheten. Vi har haft väldigt mycket tonnage ute i marknaden, vilket gör att fraktrater och så blir väldigt hårt pressade. Och det här är inte bara i vårt segment, utan det är många, många segment. Så jag skulle säga att det finns en att få affären att gå ihop på alla de här tre hållbarhetsperspektiven. Det är en enorm utmaning.
Mm. Det finns några digitala tjänster där man kan liksom se alla fartyg som är ute på världshaven just nu. Och det är ju ett myller av skepp.
Det är massor.
Ja, helt otroligt mycket. Ja. Man blir förvånad.
Ja.
Är det mer än någonsin eller är det alltid, har det alltid liksom varit konstant mycket båttrafik?
Det har väl, man kan ju inte säga alltid, men det är klart att det här har vuxit och det har blivit fler och fler. Jag tror att det finns ju olika siffror på det här, men man pratar i termerna i storleksordningen runt 70 000 fartyg ute på världshaven. Vi ser ju att med den globalisering och den samhällsutveckling vi har så tror man ju, alla prognoser säger att frakterna kommer att öka ganska radikalt faktiskt, ganska mycket. Så att vi kan nog förvänta oss att se än fler fartyg. Mm. Ute på världshaven.
Och då kommer ju kraven på hållbara transporter skruvas upp betydligt mer framåt. Hur arbetar ni med det här?
Hållbarhet ligger oss väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Och ligger ägarfamiljen extremt varmt om hjärtat. Så det här är ju någonting som genomsyrar hela vår verksamhet. Och vi har satt upp som en vision att vi ska leda vägen mot hållbar sjöfart. Det är Wallenius Marins vision, helt enkelt. Så det är därför vi finns till. Så att vi jobbar ju oerhört strukturerat med de här frågorna och gjort det sedan mitten av 90-talet skulle jag säga. Ibland i motvind och med industrin emot oss. Men det jag upplever nu är att industrin och konsumenter och andra börjar liksom också ställa en högre
Det är en ny tid, ny era helt enkelt.
Ja, det är det faktiskt.
Om man då tittar på, det pratas ju väldigt mycket om digitalisering, automatisering och elektrifiering, och vi på Ny Teknik bevakar ju det här jättemycket, och det är väldigt mycket som handlar om det som är synligt för oss på land och i vårt vardagliga liv. Men vad sker inom det marina området här?
Det händer massor. Det händer kanske inte lika snabbt som på många andra områden, men det händer väldigt, väldigt mycket. En av sjöfartens utmaningar skulle jag säga att det är just att vi inte syns. Sjöfarten syns inte hos gemene man. Jag menar, vi förväntar oss att saker och ting kommer till oss, men vi ser inte riktigt hur det kommer. Men det är ofta nästan allting som vi hanterar eller som vi har eller köper. Det kommer någon gång på sjöfart, men på något sätt så syns inte det. Vi pratar digitalisering och elektrifiering, och det här händer ju nu väldigt kraftfullt inom sjöfarten. Vi börjar få en mycket snabbare möjlighet till kommunikation med fartygen. Tidigare var det ju, för länge sedan så hade du ju ingen kommunikation alls. Fartyget lämnade hamn och sen så dök det upp tillbaks en månad senare och hade ju uträttat sitt jobb, och däremellan fanns det knappt någon kommunikation. Men nu finns det ju möjligheter med satellitkommunikation och så vidare. Väldigt begränsad fortsatt om man jämför med landlinjerna. Men det gör ändå att vi har nu börjat samla in väldigt mycket information och väldigt mycket driftsdata. Och börja göra noggranna analyser och på ett mycket, mycket bättre sätt kan följa upp prestanda.
Men har ni egna analytiker och datakunniga personer hos er då som tar hand om datat och analyserar den?
Ja, det har vi. Ja. Så att det här är ju ett jobb som vi har sysslat med de senaste 10 åren och samlat in information på de fartyg som vi driver då och utvecklat egna system. Och det här med information och datainsamling är ju en sak. Nästa sak, och det som kanske är den värdeskapande delen, det är ju när man börjar analysera och tillrättalägga den informationen så att det kan fattas kloka beslut. Så det är väl någonting som vi brinner väldigt hårt för, just att datadrivna beslut så att säga.
Nu tycker jag att vi ska prata lite mer om just Oceanbird, som sagt var, är ett otroligt och intressant projekt, och där ni ska bygga då ett vinddrivet fraktfartyg. Kan inte du kort bara berätta vad Oceanbird är för någonting? För den som inte känner till det här.
Oceanbird är en resultat av väldigt många års arbete. Vi som sagt vill driva utvecklingen mot hållbar sjöfart. Vi har tittat på en mängd olika lösningar för att nå dit. Och tittat på olika bränslen, tittat på olika energikällor. Och kommit fram till att vindkraft är den energikällan som ger den största potentialen för att kunna nå då ett emissionsfritt fartyg. Nu så har vi kommit så långt att vi har börjat få upp konkreta designer som ska förverkligas. Så att Oceanbird är ett biltransportfartyg eller ett rorofartyg. Det kommer inte bara vara bilar, men i huvudsak bilar. Som kommer att kunna segla, vi siktar på Nordatlanten. Och vi kommer använda då vinden som huvudsaklig framdriftskälla.
Vem kom på den här idén? Vem är upphovsmannen?
Det finns inte en upphovsman till det här, men det här är ju ett, som jag sa, ett långt arbete som vi har som ligger bakom det här, och ett stort team som ligger bakom det här, och det här är ju våran ship design och new building avdelning i huvudsak som har gjort väldigt mycket. Och vi har som sagt strukturerat tittat på olika alternativ, och då har det här successivt vuxit fram.
Det är ju också ett samarbete mellan er och KTH och SSPA heter de, va?
Det är riktigt.
Och inom ett projekt då som heter Wind Power Car Carrier. Men sen så döptes det här om till Oceanbird, om jag förstår saken rätt.
Det är korrekt.
Och varför blev det Oceanbird?
Det finns många anledningar till det, men VPCC som vi kallade det innan, det blev liksom lite svårt att förklara för folk. Oceanbird, det blev vackrare. Vi gör kopplingen till havet, vi gör kopplingen till vinden och till att liksom på ett, som fåglarna tar sig fram emissionsfritt över haven.
Hade ni någon dyr byrå som kom på namnet, eller var det ni själva?
Det var en kombination faktiskt. Vi hade hjälp, men det här har vi jobbat med internt också, och i slutändan så är det vår ägarfamilj som har fattat det här känns rätt.
Ni presenterade ju lite mer konkret kring projektet här nyligen, det var förra veckan faktiskt. Och ni fick ju rätt mycket uppmärksamhet, och folk började för första gången, tror jag, förstå och se och begripa vad det ni egentligen tänker göra, eller hur?
Det är korrekt, ja. Det var ju fantastiskt kul, och det här var ju ett av syftena med den här, med den presentationen som vi då höll, var ju just att få ut det här till allmänheten lite grann. Vi har ju i vårt projekt jobbat med det här, och vi är övertygade om hur vi ska jobba vidare. Så att det här, som när vi kom ut lite grann och berättade om det, själva projektet har ju rullat på, och det kommer rulla på som det gjorde innan också. Så det är inget stort steg ur projektperspektivet. Men nu blir det mer uppmärksamhet kring det. Vi vill ju komma till ett läge där de som kommer använda det här, och de som kommer se det här, och de hamnar som vi kommer komma till, förstår att det här är på väg. Så att det är ju ett syfte med att prata om det på ett öppet sätt. Så här.
Hur lång tid tar det att bygga båten då, från att man har lagt beställningen till att den rullar ut från varvet?
Ja, det här är ju en byggprocess som egentligen som vilken annan som helst. Det är klart att det kommer kanske ta lite längre tid, för det här är lite nya designer och lite nya features på det här fartyget. Men vi uppskattar att det ska röra sig någonstans runt 2,5, kanske 3 år. Från det att man gör en beställning till att vi har ett fartyg i vattnet.
Och det här fartyget som då ska sjösättas, var byggs det någonstans? Är det Kina eller är det i Sverige?
Det är inte bestämt ännu, men det här kan byggas. Skrovet är inte så, eller konstruktionen i skrovet är inte så unikt, kan man väl säga. Så att det kan man, vilket högkvalitativt varv som helst ska kunna bygga det här skrovet.
Så ett svenskt varv skulle kunna bygga det?
Ett svenskt varv skulle kunna bygga det, men de svenska varven, vi har kanske inte de svenska varven kvar som
Exakt.
Har den kapaciteten.
Men vad tror du att det hamnar någonstans då?
Jag vågar inte säga det ännu, men för att det här ska bli konkurrenskraftigt, så måste vi ha en prisbild på det här nybygget som är attraktivt också.
Men vad är en attraktiv prisbild när det kommer till sådana här fartyg?
Det är i storleksordningen, skulle jag ändå säga, där vi ligger med fartygen idag. Jag behöver inte nämna några exakta siffror.
Ja, men är det 1 miljon, 1 miljard, 10 miljarder?
Vi brukar prata dollar, och det här rör sig om någonstans strax under 100 miljoner dollar.
Vad är liksom den stora utmaningen då för att konstruera ett segeldrivet lastfartyg i den här klassen och storleken?
Det är ju enormt många utmaningar, många tekniska utmaningar förstås. Och den kanske största tekniska utmaningen är väl vingkonstruktionen då.
Ja, du kallar det för ving, vi kallar det för segel.
Ja, nej, men vi kallar det för vingar eller vingsegel. Det här är ju mer likt en flygplansvinge än vad det är en traditionell segelbåtsegel. Det finns ju inget dakron i det här.
Nej, precis.
För det här är helt enkelt inte hållbart, tillräckligt hållbart. Då.
När sker den första seglingen över Atlanten då? Tror du?
Jag tror och jag hoppas att den sker i slutet av 2024, däromkring.
Mm. Och hastigheten, vad kommer den vara?
Det beror ju förstås på vinden. Så att blåser det bra så kommer det här fartyget att segla snabbt. Blåser det mindre bra så kommer det segla lite långsammare. Det är ju logik i det. Men det vi gör och det vi räknar på, det som kunderna kräver är ju en tillförlitlighet. Så att alla våra beräkningar nu visar på att vi kommer kunna hålla en snitthastighet i storleksordningen runt 10 knop. Och ändå klara om vår ambition att sänka emissionerna då med 90%. För det är liksom en grundambition i det här projektet.
Men med 10 knop i snitt, så då skulle en resa över Atlanten ta ungefär
12 dagar. I jämförelse med dagens ungefär 8 dagar. Så det är lite längre tid, men den respons vi får är just tillförlitligheten. Vet vi att det kommer på 12 dagar så är det okej. Det får inte, vi får inte säga att det ska komma på 12 dagar och så tar det helt plötsligt 13 dagar eller 14 dagar. Men tillförlitligheten är viktigare än farten.
Ja. Designen med de här då fem teleskopiska vinkseglarna eller vingseglarna, den ser ju onekligen frän ut. Varför har ni valt den här designen?
Det finns ju många anledningar och vi har tittat på många andra lösningar också. Vi behöver en robust lösning som klarar de vindstyrkor och de förhållanden man är ute i. Vi behöver kunna reva seglen för att både avlasta när det blåser mycket men också för att när vi ligger i hamn och så vidare. Och vi behöver kunna få ner höjden för att kunna ta oss under vissa broar och sådär. Och då har vi landat till slut i att den teleskopiska lösningen är den som möter alla våra krav både på prestanda och robustness och säkerhet.
Precis, och när man hör ordet segel så tänker nog många på klassiska segeldukar. Men ni har valt en hybrid mellan stål och komposit där då stålet ligger längre ner så att säga och komposit höjer högre upp teleskopet. Varför har ni valt detta?
Ja, men det är ju en vad vi har kommit fram till, det är ju en ingenjörskonst här alltså, som ligger bakom det förstås. Att vi inte har valt segelduk har att göra med robustheten. Alltså det här är fartyg som kommer att vara på haven i storleksordningen runt 270-280 dagar om året. Segelduk, det håller helt enkelt tillräckligt väl. Då måste man byta den ofta.
Hur höga är de här vingarna?
I storleksordningen runt 80 meter. Och så står de ungefär 20 meter över vattenytan. Så att fartyget kommer att sträcka sig ungefär 100-105 meter över vattenytan.
Och hur långt är det? Spännande.
Runt 200 meter.
Ja,
och omkring 40 meter brett.
Och då, om jag förstått saken rätt, så kommer fartygets lutning aldrig överstiga 5 grader. Så i princip ni kommer segla upprätt. Men varför är det här viktigt? Och vad skulle hända om liksom lutningen skulle öka till 7 grader eller 8 grader eller 10 grader?
Det finns väl många effekter med det. Men det är kanske inte det som är det mest skadliga att luta lite mer. Men det är ju, vi vill ju inte att lasten ska luta allt för mycket. Det har med surrning av last, det har med bekvämlighet ombord, det har med effektivitet av vingarna också att göra. Så att vi vill ju att fartyget ska seglas upprätt som möjligt. Och de här 5 graderna, de kommer vi då uppnå med formstabiliteten i fartyget förstås. Men också genom att då släppa på skotningen av vingarna. Eller reducera kraften helt enkelt genom att plocka ner lite grann av vingarna. Sen så kommer vi dessutom ha då healing-tankar för att kunna kompensera med vattenballast helt enkelt. För att få upp det, att segla ännu mer upprätt än de här 5 graderna.
Ja. Vad krävs då för att en kapten ska få uppdraget att ansvara för första seglingen?
Oj, ja. Det är inte helt klart än ska jag säga. Det här är också ett område som vi tittar på. Vad är det vi behöver för utbildning? Vad är det vi behöver för kompetens ombord på ett sånt här fartyg? För det är inte riktigt samma kompetens som idag. Mycket av de här vingarna kommer ju, eller i princip, de här vingarna kommer vara i princip helt automatiserade och styra sig själva. Så att jag skulle säga att kompetensen som finns hos våra skeppare och kaptener idag, det är ungefär vad som kommer behövas. Sen så måste man ju förstås, det här blir ju lite nytt och det handlar lite nytt, nya tankar kring ruttoptimering och den typen av aspekter på det förstås. Men jag skulle säga att de skeppare vi har idag, de är fullt kompetenta för att klara av de här fartygen.
Tror du att det kommer bli liksom blir ett lotteri eller kommer man få söka eller hur går processen till?
Ja, jag vet faktiskt inte hur vi ska ta den processen, men det kommer man få söka till, skulle jag säga. Och vi hör ju ett intresse. Det här är ju otroligt kul för att vi har medarbetare och folk i branschen som har varit ombord på fartygen och sen gått i land av olika anledningar. Som vi får kommentarer kring nu. När det här kommer, då vill jag ut på sjön igen. Liksom. Då ska jag ut.
Jag förstår det. Kommer du åka med på första resan?
Det skulle vara underbart. Det skulle vara underbart. Det skulle vara fantastiskt. Jag vet inte.
Du avgör inte det själv.
Nej, jag avgör kanske inte det själv. Men det skulle jag gärna göra.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Det här fartyget då ska kunna transportera 7000 personbilar. Men hur är den kapaciteten om du jämför med dagens fartyg?
Det är i paritet med dagens fartyg. Och det här är ju liksom någonstans där vi börjar. Om vi tittar på, vi har tittat på behovet, hur ser det ut idag? Och så försöker vi att replikera det och bara göra så lik lösning som möjligt. Men i princip emissionsfritt då. Så att kapacitetsmässigt så är det i paritet med det som finns idag. Det är många standardfartyg ligger idag mellan 6,500 och 8,000 bilar.
Ja, just nu ni inriktade just på transport av personbilar. Men varför inte bygga såna här vinddrivna båtar för alla typer av gods?
Det är klart att vi ska komma dit. Det kanske inte passar för riktigt alla typer av gods. Det kanske passar bättre för vissa typer. Och framförallt vissa typer av design på fartyg. Men att vi börjar med biltransportfartygen är ju att vi kommer ifrån det segmentet av sjöfart. Så det är där vi har våran hemvist och våran djupa kunskap. Och biltransportfartygen med dess utseende passar sig väldigt lämpligt för att ställa vingar uppe på. Det är inga kranar eller någonting som är i vägen. Så det är där vi börjar. Men vi ska inom kort också börja titta på andra segment. Absolut.
Om du tittar in lite i framtiden, tror du att när får vi se vinddrivna passagerarfartyg? Då kan man åka till Finland med en vinddriven Finlandsfärja?
Ja, om vi just kan åka till Finland med helt vinddrivet, det vet jag faktiskt inte. Men det finns ju redan idag vissa kryssningsfartyg som är vinddrivna, som har segel. Mindre kryssningsfartyg, så det där finns redan. Om man ska titta på större utsträckning så ligger det väl några år bort. Men jag tror absolut att det kommer, och det är kanske ett område som vi kommer titta på ganska snart också.
Men den här vindkonstruktionen som ni har tagit fram, då, är den patenterad? Är det någonting man kan sälja vidare, eller kan vem som helst bygga en kopiera det och bygga likadant?
Ja, nej, det kan man väl bygga likadant. Och jag vet, här har vi inte patenterat någonting ännu. Och jag tror att den här typen av vingar, det är ju inte så att vi är först med att bygga vingar. Och vi är ju starkt inspirerade bland annat utav Amerikas kappbåtarna som ju har den här typen av vingar nu.
Just det.
Så att och på något sätt så i våra gener, i våran vision så ligger det ju att driva hela sjöfarten i en hållbarhetsriktning. Så att om fler tar efter och fler gör vingar och fler går den här vägen så tycker vi att det är fantastiskt. Om vi har bidragit till det. Mm. Så det vill vi gärna göra.
Ni påstår att Oceanbird minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 90% jämfört med ett konventionellt lastfartyg som är drivet av fossila bränslen. Hur ser planerna ut för er framtida fartygsflotta i arbetet med att minska utsläppen?
Jo, men här finns det ju ambitioner. Dels har IMO, vilket är den internationella sjösäkerhetsorganisationen, International Maritime Organization. De har ju satt upp en strategi om minskningar av växthusgaser. Den strategin kanske jag personligen inte tycker kanske är tillräckligt stark. Så att där pratar man om att man ska i princip halverat växthusgasutsläppen fram till 2050. Våran ambition är väl snarare att ha eliminerat den fram till samma tid. Så att det ligger ju liksom någonstans där i grunden. Så att givetvis så när vi säger att vi ska reducera på det här fartyget med 90% så är ju inte det, det är ju inte slutet. Här måste vi ju komma vidare också, ta de här sista 10% också. Men när vi nu har hittat ett sätt att reducera så kraftfullt så finns det möjliggör liksom introducering av nya andra drivmedel eller elektrifiering. Så att det här skapar väldigt stora möjligheter.
Vi ska avrunda det här samtalet nu och släppa in vår expert och reporter Johan Kristensson som ska ge sin syn på Oceanbird och sjöfartsindustrins utmaningar framåt. Han har ju även skrivit en del om er, vet jag. Så att det ska bli spännande att höra vad han tycker.
Jättekul.
Men innan vi slutar så tänkte jag fråga dig, hur övertygad är du att ni klarar att hålla tidplanen att leverera första Oceanbird i slutet av 2024?
Det är en väldigt ambitiös tidplan. Men jag är väldigt övertygad. Vi håller tidplanen. Vi kommer att göra det möjligt för att ha ett fartyg i operation till 2024. Det är massor med saker som kan falla på plats. Det är flera aktörer som måste komma in. Det är massor med teknik som måste utvecklas. Men här är ju jag är fullständigt övertygad. Det här kommer att ske.
Ja, intressant. Ny teknik kommer fortsätta bevaka det här. Tack för att du kom till den här podden.
Ja, tack så mycket.
Ja, Johan, välkommen hit.
Tack.
Du har ju nu hört vad Per Tunnell har sagt om Oceanbird och hur övertygad han är om att det här projektet verkligen kommer att gå i hamn enligt tidsplan då, att den första båten kommer levereras i slutet på 2024. Tror du på det här?
Ja, han verkar väldigt övertygad och de har hela tiden under den tid som jag har bevakat det här haft ungefär den tidplanen i sikte. Så att de har inte förändrat den i alla fall eller skjutit fram den vad jag känner till.
Nej, du är ju ny tekniks fordon och fartygsexpert skulle man ju kunna säga. Och när du tittar på det här projektet, vad är det du liksom hajar till kring?
Alltså det här är, tycker jag, ett av de absolut roligaste projekten att bevaka som reporter på ny teknik. Det är på ett sätt gammal teknik men använd på ett nytt sätt. Och liksom skalan på det här projektet är faktiskt extremt imponerande.
Är det någonting du kan jämföra det med något annat projekt i Sverige?
Alltså Northvolts batterifabrik, Gripen-projektet.
Det är den klassen?
Det är svårt att säga. Alltså, jag vet inte hur mycket pengar de liksom plöjer ner i det här. Det handlar inte om de summorna såklart. Men sett till vad det är man försöker skapa så tycker jag att det är liksom någonting i den kalibern.
Vi var lite inne på det med intervjun där med Per att det pratas rätt tyst omkring liksom utsläpp inom sjöfarten och hur det hanteras och hela hållbarhetsfrågan. Varför är det så här?
Ja, en bra fråga. Sjöfarten har ju seglat under radarn kan man säga vad gäller utsläpp under väldigt lång tid. Och som Per Tunnell själv säger så man ser ofta inte, alltså den syns inte så mycket. Den ser till att hela världen fungerar, men vi möter inte den till vardags på samma vis som lastbilar eller andra typer av, eller flygplan till exempel.
Nej, det pratas ju jättemycket om, och vi ser ju hur både Scania och Volvo trycker ut rätt mycket nyheter om elektrifierade och ellastbilar just nu. Men vi ser inte lika mycket inom sjöfarten. Vad beror det här på?
Nej, det är först de senaste åren som det har börjat hända mer och mer. Men den har en ohyggligt lång startsträcka, så är det bara. Alltså det här,
vad beror det på?
Ja, att inte den har haft... Min egen åsikt är att den inte har haft pressen på sig på samma vis som till exempel personbilsindustrin. Men nu finns IMO:s mål om att reducera utsläppen med 50% till 2050. Vilket fortfarande är ett ganska klent mål jämfört med vad Sverige har till exempel. Men den typen av initiativ eller regleringar tror jag är helt nödvändig för att sätta press på dem.
Men du hörde ju också då att Wallenius har ju ett eget mål som är mycket tuffare än där. De ska vara helt klimatneutrala 2050.
Mm, mm. Och det är ju ett svenskt perspektiv. Sverige har ju tagit ganska liksom stora kliv på det hållet redan.
Om vi återgår då till Oceanbird och den här tekniken med de här vindseglen, eller vingsegel. Vad säger du om dem när du tittar på dem?
Ja, det var jättespännande tycker jag. De har ju tvekat eller haft olika tankar under projektets gång här. Innan presentationen som skedde nu nyligen så var det ju, hade de ju tankar på ett fällbart segel istället. Men nu landade det då i en teleskopiska vingsegel. Och de har ju tittat ganska länge på det här och säkert räknat ohyggligt mycket, så att det är säkert ett väl avvägt val.
Tror du att fler kommer kopiera det här då, bland andra rederier?
Ja, det kan man hoppas. Alltså det intressanta med detta, Wallenius, de får och ska ha mycket cred för detta, men i bakgrunden finns ju också KTH och Trafikverket sponsrade det här projektet, eller finansierade. Och jag pratade med Jakob Kuttenkoiler på KTH. Och han är ju liksom tydlig med att ja, det är jättebra att ha Wallenius Marines liksom projekt för att kunna mata, liksom, använda sig av ett konkret fall. Men vi jobbar för att skapa liksom mer generell kunskap kring detta som sen kommer att bli liksom öppen för fler att använda sig av.
Så det här är egentligen ett typexempel på hur teknikutveckling där man då kombinerar akademi och näringsliv bidrar till att det inte bara är ett enskilt bolag som gör vinning, utan det här kommer gynna många, många fler.
Ja, ett klassiskt svenskt industriprojekt kan man säga.
Ja, så om du får tippa så kommer Oceanbird segla på över Nordatlanten 2025, stämmer det?
Ja, eller kanske till och med tidigt eller sent 2024. Jag hoppas verkligen.
Vi på Ny Teknik kommer ju fortsätta bevaka det här, och det blir säkert du, Johan, som får den uppgiften.
Mm. Det ska bli spännande.
Ja, kanske du får åka med på första resan också. Det vet du inte.
Kanske.
Stort tack för att du kom hit. Vi ska också tacka alla som har lyssnat på det här avsnittet. Och givetvis då får ni jättegärna klicka på prenumerera, så missar ni inget avsnitt. Alla våra andra avsnitt finns som vanligt då på Spotify, iTunes, Acast och givetvis på nyteknik.se. Vi är tillbaka nästa vecka. Tack så mycket. Hej då!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.